Let's go to Paul.
Håll upp händerna, Hooker.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Edbaya och
Zabzaba.
Nu har det blivit dags för Galaxens bästa MMA-snack.
Number one.
Och den här gången har vi två hela UFC-galor att gå igenom, vilket är helt galet.
Eller hur?
Och att inte ha någon till att lite recap på två.
För mycket nästan.
Verkligen.
Jag blandar ihop matcherna i huvudet liksom.
Ja, det är overload. Men du, vad har du hunnit med? Jag förstår ju att du såklart har hunnit med tre UFC-event på en vecka.
Ja.
Utöver det, vad har livet erbjudit?
Jag har faktiskt tränat. Äntligen när jag har kommit tillbaka till rutiner igen. Du motiverade mig där att det är slut på slacking time. Så nu har jag liksom kört på riktigt och jag mår bra av det. Och det är skönt att hitta tillbaka till rutiner igen.
Fan skönt. Min träning har gått sämre för att jag jobbade i natt förra helgen, nu i helgen. Så jag var lite så seg den här veckan. Men jag har kommit dit i alla fall. Men det har mer varit så här, passen blev av.
Ja.
Känsla.
Och sen har jag soakat så mycket solljus som det bara går.
Skönt.
Mm, faktiskt. Jag tycker alla ni ska göra. Passa på, solen skiner. Ni vet hur det är i Sverige liksom. Ett halvår och sen är det gone. Så soak the sun.
Men är det inte galet att vi redan är på väg in i juni? Det känns ju sen hela den här corona-grejen började komma hit och det började bli mer restriktioner, så är det som att man har gått runt i en total bubbla.
Ja, exakt, vakuum typ.
Ja.
Och så bara, just det är juni, det är sommar nu.
Ja.
Alltså, och på ett sätt är det skönt för de här tråkiga månaderna, typ slutet på februari, mars, april som brukar vara liksom... Alltså de här sega, man väntar egentligen bara på att det ska bli vår och sommar. De har ju sprungit iväg så fort nu. Och så blir man lite så här, just det är sommar snart.
Ja.
Och det är så här, jag jobbar ju mycket med ungdomar också. Där får jag reda på att det är sommarlov om 3 veckor liksom. Så man bara, oj just det, är ju sommar på riktigt snart.
Ja.
Och det går lite fort, fast på ett bra sätt.
På ett jävligt udda sätt.
Ja, så länge vi har fighting liksom tillbaka så känns den här liksom lilla vakuumet ännu bättre.
Ja, men det gör ju ändå på något sätt. Nu känner man ju ändå att veckorna går.
Exakt.
På ett sätt. Men nu fattar man att fan, det var lördag och nu är det lördag igen. Men annars har det bara varit som en så här paus. Jag märker att många jag pratar med känner ju att de går runt i en bubbla. Så att så här, fan, vi är snart inne i juni.
Mm.
Det här är jättekonstigt. Och det är verkligen, man märker att världen är pausad. Men en positiv sak vad gäller lite sport och idrott, så ja, lite fotboll drog igång. Bundesliga startade ju även här nu i lördags. Jag har hört att även lite andra ligor ska börja rulla igång. Så jag tror att sport sakta men säkert kommer att börja kicka igång här nu. Och det är ändå så här, det galna med hela den här covid-grejen är att inte ens under andra världskriget stängde sporten ner. Den fortsatte rulla. Det här är första gången på vår tid liksom, där man verkligen har stängt ner saker som kanske inte riktigt brukar stängas ner. Så vi får se om vi sakta men säkert börjar rulla tillbaka. UFC är tillbaka. Jag kan säga direkt bara att galan som har planerat till nu på lördag, den blir inte av. Den är uppskjuten till den 30:e och det verkar ha att göra med lite problem var den ska vara. De hoppas på att kunna hålla den i Nevada. Ingenting är säkert. Det blev till och med en diskussion om att Arizona skulle börja öppna upp lite för sport och idrott. Att det är möjligt att då sticker de dit, sa Dana White på presskonferensen. Att om det är så vi inte kan hålla den här, då drar vi. Deras vision är att hålla den på Apex. Hur det går med Fight Island, det vet inte jag riktigt. Man har inte hört så mycket mer än att det ska bli av. Men man vet inte var i processen de är.
Och jag tror att så här, varje vecka som går, det sker förändringar hela tiden. Så det är bara att låta tiden gå. Den går ju ändå hela tiden. Så nu är det bara låta det gå, så får vi nya direktiv. Och förhoppningsvis kan vi se lite internationella matcher snart också.
Verkligen. Sen får vi se om det är fler galer som börjar rulla. Nu syftar jag, eller fler organisationer menar jag. Om det är fler organisationer som börjar.
Vi hoppas det, som klart. Så att alla fighters får fightas. Men jag tror att UFC har lyckats, med tanke på att de är störst, så har de lyckats lösa den här lilla rebusen. Hur de kan hålla galer. Men förhoppningsvis så går de andra stora organisationerna också. För de vill ju också hålla. Att de jobbar säkert frenetiskt på att hitta lösningar.
Verkligen. Sen vill jag bara lyfta en sak, för det var en fråga som jag fick på min Instagram när jag körde live där i helgen. Det var lite frågor om vad hände med Illir och vad hände med bröderna Tamer och så vidare. Mitt svar där var att vi får avvakta tills till exempel Fight Island helt öppet, för att de kommer inte transportera internationella fighters till USA just nu. Det kommer inte hända, utan därför bygger de då den här ön. Eller bygger inte ön, utan bygger på ön. Så det är planen med Fight Island, att så fort Fight Island är klart, då kommer matcher att börja utannonseras. Alltså jag tror att UFC också just nu är väldigt försiktiga med att utannonsera för mycket matcher, speciellt när de har med internationella fighters att göra. Så det är nog inte att de inte har matcher bokade, det kan de mycket väl ha. Men då ingen exakt destination och exakt datum är spikat, så tror jag nog mer att folk gör sig i hemlighet lite matcher redo. Det är vad jag tror i alla fall. Men jag tror att så fort allting är klart med Fight Island, då tror jag att vi kommer börja se utannonseringar.
Och jag tycker att ändå alla ska träna, för man vet aldrig när samtalet kommer liksom. I alla fall de som är signade till stora organisationer. För det kan bli på kort varsel att men du har match om 3 veckor, 2 veckor. Då är det ju bra att ändå vara i en hyfsad bra form än att säga, oj, nu måste jag börja springa för att få upp kondisen. Jag bara sitter och äter chips hela tiden.
Det är ju ett frågetecken. Det tycker jag var ett frågetecken egentligen varje match jag har kommenterat de här två eventen som jag har gjort då. Att man vet inte egentligen hur har de tränat, hur har rutinerna sett ut.
Det är, och man har ju sett typ Verdum i sin match där man bara okej, den här killen kanske inte har tränat som han brukar göra, utan han har nog softat lite mer.
Det kändes så. Det kändes så. Ska vi börja? Jag tycker att vi sätter igång direkt då med den galan som var Glover Teixeira och Anthony Smith. Ja. Och den gick då natten till torsdag. Det var 6 stycken matcher på det huvudkortet. Men jag tycker att vi börjar med Glover Teixeira och Anthony Smith. För det är den som har skapat mest rubriker. Alltså... Vi hoppar inte på slutet direkt, vi kan väl börja i början. Rond 1, Anthony Smith såg bra ut.
Såg riktigt bra ut, tog initiativet direkt. Men jag tror lite att han avslöjade hela sitt register där i början också. Och Glover fick, han fick planen lagd för sig som han sen kunde börja bryta ner. Och säga okej, vad gör den här killen, vart ska jag vara någonstans i distans för att liksom kunna få in mina slag. Och det var ju det som... fortlöpande i matchen sen bevisades ganska tydligt att han hade hela tiden sin distans, ett steg in, och det tyckte Lionheart var väldigt, väldigt jobbigt, såg man. Att han fick inte till sina slag, men Glover fick till sina tunga slag i den distansen, och Glover låg hela tiden framåt press, alltså ett steg in hela tiden. Och det som hände var att Lionheart helt plötsligt hade ryggen mot buren hela tiden, och man hörde ju hans coacher skrek att han skulle ta mitten hela tiden, men det var väldigt, väldigt svårt, och när Glover väl får träff så gör det ont, och det kunde vi ju se att det liksom, det tog ett tag för honom att återhämta sig efter de här hårda smällarna, och desto längre matchen gick, desto mer så gick den här livsmätan ner. Han fick stryk
bokstavligen. Men det är, alltså, fan, vad börjar man egentligen här? Jag vart överraskad. Alltså Glover Teixeira, det är så här, jag tror att ibland han det här är lite game Glover Teixeira. Ibland presterar han verkligen på en hög nivå. Ser väldigt bra ut, men sen kan han lika gärna åka på stryk på av någon så att det ser ut som att en andra är på otroligt mycket högre nivå än honom. Jag tänker lite till exempel om en Alex Gustafsson var en överkörning. Han kör ju över Glover Teixeira. Och efter den här matchen så tror jag ingen här är i alla fall vår del av världen, någon som förstår det här galaxiska språket av MMA-podden, som tvivlar på att hade det varit en motiverad Alexander Gustafsson som klev in mot Anthony Smith, då hade Anthony Smith aldrig vunnit den matchen. Teixeira såg fenomenal ut mot honom, men det var ju en ohygglig mängd stryk han tog. Någonting jag reagerade på också väldigt mycket, och det här, det är Teixeiras ringhörna, nej förlåt, Smith ringhörna. Det var kaos där. Det var som att alla sekunder ropade direktiv. Det kom direktiv hela tiden. Jag tyckte bara att det var en röra. Jag förstår inte ens riktigt hur Anthony Smith fan ska förstå egentligen vad som ropas. Och jag tycker också att det var otroligt dåligt uppmärksammat av hans ringhörna när Anthony Smith går in. Han är borta. Har mer fokus på att han tappar tänder, hans coach. Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. Men fan, om din fighter inte kollar på dig, det kanske är ett tecken på att du egentligen bara ska säga, det är klart.
Men jag tror också att han har ju haft en tendens att lyckas vända på matcher, men den där lilla knappen tryckte han aldrig på den här matchen, utan han blev nedbruten här, och jag tror att han blev nedbruten både mentalt och i själen liksom. Det syndes att han ville inte fightas. Det var lite som Jones-matchen. Han var liksom en säck där för motståndaren och bara liksom göra lite vad den vill med. I alla fall i de senare ronderna i den här matchen. Och det kunde vi se när han tappade tänderna och Glover ber om ursäkt liksom. Och han ger tänderna till domaren. Ja, precis, part of the job. Och han bara, yes, it is what it is. Och bara den lilla konversationen gör ju ännu mera att han blir, hur säger vi, ännu mer undergiven i matchen.
Ja.
Att personen på topp slår ut händerna och ber om ursäkt också, men det är en del av jobbet och han accepterar det där under liksom. Och så här, okej, okay, ja. Men fortsätt slå på mig. Jag tycker att Glover ändå, för att vara, alltså jag hade ju räknat ut han helt här. Jag bara kommer bli knockad och jag tycker att han i min hjärna så såg det lite suspekt ut, att en lite så här TRT Glover, men jag kanske bara ut och cyklar. Han kanske bara har tränat väldigt motiverande och har gjort sina läxor. Och man såg att Smith, när han märkte att de här, när han chargade i början, att det inte riktigt funkade, så försökte han göra lite Alex-stilen, ligga och försöka kontra med uppercutten, men den fanns inte där. Han har ju inte samma händer som Alex. Nej. När det kommer till boxningen, och Glover har ju mycket bättre, hur säger vi, boxningsgame med att jobba med huvudrörelser och komma in efter varje slag. Och det var ju där liksom det avgjordes, att han fick in en, två hårda som sen gjorde att Smith inte vågade kliva fram mer, utan bara backade och väntade på att de här slagen skulle komma. Och de kom till slut och de satt. Så det var nästan som att han liksom, han gav upp i matchen.
Det är intressant, för jag pratade faktiskt med Magdi samma dag som den galan var. Så snackade vi lite. Och då sa han bara, men jag tror fan Teixeira kommer att ta Smith alltså. Han kommer nog vinna. Jag bara, okej. Och så när han sa det, då började jag säga, fan, ja, vi får se.
Ja.
Det är intressant, men han hade ju rätt. Han hade verkligen helt rätt. I min mening, jag tänkte att vi ska diskutera lite hela domargrejen och avslutet och så vidare. För det finns några saker här. Jag trodde att den var slut. Jag tror att det var i tredje ronden där Dan åker på den första knockdownen, va? Och han springer på och stormar honom och sen går igång gången då. Domar Herzog ger honom de här chanserna. Och det kändes som att Smith inte... Han var lite orolig på att sluta sig själv, att bli trött. Så Smith fick verkligen den här exakta chansen. Han började alltid vrida sig, han försökte jobba sig där ut. Och det gjorde att Herzog inte riktigt gick in. Jag tror att hade Smith, eller Teixeira, förlåt, vridit upp volymen lite mer, släppt med lite dåligare intentioner, då tror jag att det hade brytits tidigare.
Men
min mening, matchen var klar i rond 3.
Men jag tror han pejsade sig också, han vet ju aldrig. Liksom. Han bara, jag kan inte bränna ut mig själv här och ge Lionheart den här chansen sen att lyckas vinna med mig på något sätt. Men alltså jag tyckte det såg ut och kändes som att Teixeira var orädd för allt Lionheart skickade, så han klev bara rakt fram. Han kände nog kanske kraften och sa, jag har blivit träffad värre, det är ingenting. Jag kan gå fram här och lägga pressen, behöver inte oroa mig. Och det märktes ju så fort Lionheart såg att Teixeira inte hade respekt för det han skickar, då blev han undergiven och började backa bakåt liksom, och vågade riktigt inte skicka något. För då blev han ju träffad, och varje gång man blev träffad såg han ju hur han liksom led typ.
För jag var tvungen att lyssna även på båda kommentatorer, svenska och engelska. Där märkte man ju, alltså, de var ju också frustrerade över, dels DC klagade jättemycket på ringhörnan, att det var kaos bara, men också att matchen måste brytas. Och jag märkte, jag läste också, eller hörde att Michael Bisping kritiserade också att vi måste komma närmare boxningen. En sån här match måste brytas. Det är för mycket.
Och då
mycket
brukar
jag
ändå Herzog vara en rätt bra domare som brukar kanske ibland bryta till och med lite innan man tycker att det är. Men jag tror att det också har att göra med fightersen. Han såg väl att han ändå försöker jobba aktivt, men någonstans är det också så här, okej, har han en chans? Eller är han bara liksom, tar han bara emot stryk nu och är tuff och kan ta stryk?
Jag kan tycka så här. Är man domare och en person får så pass mycket stryk att han till slut räcker över några tänder för att säga, kan du ta dem här?
Behåll dem.
Det på ett sätt är också ett tecken på att det är över.
Ja.
Där tycker jag på något sätt att Herzog borde bara ha brytit. Det är så, okej, fan, dina tänder ramlar ur din mun. Det händer inget. Alltså det händer ju ingenting.
Nej, det är inte så att han gjorde en progress efter att säga, okej, nu tar han sig upp, utan det fortsatte. Men jag tror att han...
Men jag tror också att det är Teixeira började jaga Rear Naked Choke.
Ja.
Och det vet jag inte, han sa, men det var för att jag ville inte bränna krut, för mycket krut. Mm. Och det ligger säkert något i det. Jag tror att hade Teixeira istället slagit 5 slag till där, då hade det bara varit, då hade det varit över. Men det var för att han slår, sen börjar han gå på den. Mm. Och då blir det här, men de fortsätter. Men till slut så är den processen har ju lett till liksom 50 obesvarade slag. Ja. Det är bara att de kommer i olika etapper.
Exakt.
Men Herzog har gått ut. Mm. Han gick ut på Twitter och sa att man kan inte anklaga någon, utan det är mig. Det är bara mig man kan anklaga här. Jag tar åt mig av all kritik och jag kommer att se över och jag kommer att se till att liksom förbättra mig i mitt yrke. Och jag tycker ändå att det är bra, för jag känner även så här. Jag ser hellre 40 stycken Dominic Cruz för tidiga så kallade avstopp av domare, än att se en sån här massaker igen. Alltså då ser jag hellre att det blir liksom i den aspekten att man tycker, oh, det kanske hade kunnat pågått lite till, men...
Fast jag tycker också det är, vad säger man, hörnans jobb också. De ser att såhär, våran fighter, han har noll chans nu. De känner honom, de ser att såhär, okej, han har gett upp. Mm. Liksom, han vill inte, varför ska vi då låta han gå in och få ännu mer stryk? Och det är de som känner Lionheart bäst och liksom, de lär ju sett att viljan att fightas var borta. Att han liksom börjar breakas ner i matchen och att han inte vill. Och då är deras jobb att, så här, vet du vad, vi kommer stoppa om inte du nu gör någonting signifikt. Du kan inte bara gå in och helt plötsligt liksom bli slagen och rulla ihop i fosterställning och tro att, att du ska vinna matchen. Liksom. Utan då kommer vi bryta och då borde de ha kastat in en handduk kanske eller något.
Men det är lustigt att de tyckte ju att vi vet att han fortfarande kan vinna matchen. Det var så de resonerade och det är det som på ett sätt är så jävla galet. Alltså, att de tyckte liksom att han kan det.
Ja.
Men det kunde han ju inte.
Nej, och jag tycker det blev väldigt tydligt just i de här, alltså när de väl kom upp på fötterna, slagväxlingarna, att liksom han slog något slag, blev kontrad med ett hårt slag och vick ihop sig direkt liksom, eller ryggade tillbaka och liksom tryckte ihop, som fosterställning liksom, bara la sig ner. Då ser man, okej, han vill inte liksom. Mm. Och på ett sätt, domaren ska ju bryta det också och se att den här fighten ger upp. Hamnar han på botten, 2, 3, 4 slag till, jag bryter. Men de lär sig allihopa.
Men så är det ju, men det är det jag menar med. Jag tror att Herzog tänkte verkligen i tanken var så här, får han 4 slag nu, då bryter jag. Sen bara, okej, det var bara 3.
Ja, så är en choke nu. Okej, men han försvarar choken. Nu slår han 3 slag till. En choke.
Nej, men exakt.
Och det är rättvist också, att han ger ju ändå fighten en chans att fortsätta. Jo.
Men till slut blir det ju, till slut tror jag nog man får tänka så här, vänta, nu har jag liksom tänkt 10 gånger att få en 3, fan nu är jag faktiskt uppe i 40 obesvarade, men det, alltså, det är en hårfin linje, men här, min tanke där var nästan också att det borde nästan vara så att även typ en yttre domare liksom bara, okej, det är över liksom, nu är det klart.
Det borde de ju ha, tycker jag faktiskt, att någon från sidan som supervisor, det har de i Japan på Rising, då har de en supervisor som är en annan domare som sitter vid sidan liksom, och ifall vanliga domaren missar saker så kan han sticka in, bland annat med sådana saker liksom, att de ser från en annan synvinkel hur saker ser ut.
Jag tycker det hade behövts, för det kändes ju som att alla i den arenan, förutom Jason och det Smith-ringhörna. Det verkar vara de enda som tyckte att det fortfarande fanns en möjlighet att vinna. Jag såg noll möjligheter för Smith att vinna. Det fanns,
jag tror inte ens Smith ingenting tyckte det själv. Nej. När det var så där jobbigt att han skulle vinna. Utan jag tror han bara är tuff liksom och bara tar ut, grindar ut en beating. Men Glover, imponerande.
Verkligen.
Nu hoppar han ju upp i rankingen också säkert. Det är kul att se, för jag hade räknat ut han helt och se att han är tillbaka liksom, och såg motiverad ut, och jag tror att vad säger man, han är ändå ett hot liksom mot alla. Han är en tuff, rutinerad veteran som ändå kommer, vi ser, vi bjuder upp till dans, och skulle vara kul att se han i lite framtida matchningar mot de som är där uppe också. För jag tror också det beror helt och hållet på hur han kommer in och hur folk väljer att fightas mot honom.
Ja, men verkligen. Nej, men det är det. Ibland visar han otroligt hög nivå, och sen ibland så blir man lite tveksam. Men en sista grej om Anthony Smith bara. Jag tänker just nu. Mängden stryk han har tagit. Det här är ju definitivt när man lämnar en bit av själen. Jag tror bara att med den här stryken han tog så kan han kanske ha lämnat en för stor bit av sin själ där inne. Det här är ju det som sänker ens powerbar rätt duktigt. Alltså det är tänder ur munnen, det är frakturer i ansiktet.
Men
det
här okbenet också, va? Sen någonting mer tror jag han bröt.
Ja, det var, alltså han var ju demolerat liksom, och tog en ohygglig mängd stryk där inne.
All for the money.
Ja, men en karriärförkortande.
Det kan det vara. Vi får ju se här liksom. Jag tycker man borde också ta ett år off, i alla fall till 2021. Mm. Och bara heal up och liksom, nu vet jag, kolla vad han vill med allt.
Men hur stor är chansen att två main events på raden består av
Demolition.
Otroliga, ja, exakt.
Det är Demolition.
Tony Ferguson, ja, och Anthony Smith, de ser ju likadana ut.
Undrar om det har att göra med
samma typ av frakturer.
Nej, det är, vad säger vi? Jag vet inte, det är the curse att det inte är publik. Säger vi.
Nej, helt sjukt.
För det, publiken kan ju också göra att du får lite mer liksom, kraft och vilja fighta. Så det kan ju vara lite nu att det blir lite det här, säger vi, gymkänslan, att du är själv med coacher och du kanske inte får den extra pushen att oj, nu är det massa tusentals folk som skriker också. Mm. Det bara går in i autopilot och veva, go out on your shield liksom. Men det är det han gjorde på ett sätt, men det var en, vad säger man, en painful utgång för Smith.
Ja, nej, den var jag lyssnade på Chilson, den hade ju också dragit upp en video. Han var ju fly förbannad på att det här inte hade stoppats. Han var bokstavligen disgusted, satt han och skrek. Och sen hade Anthony Smith lagt upp något. Jag sitter och kollar på matcherna nu och när går det för långt och när blir ni disgusted? Man bara, okej, okay, bro, det är när man åker på den striken du gör.
Delusional.
Ja. Jag förstår hela grejen med fight, hjärta och Lionheart och hit och dit, men det finns också en tid och din karriär är slut och de här matcherna kommer ju lämna spår då.
Mm.
Det råder inget tvivel om det. Så, vi rullar vidare.
Yes.
Drew Dober mot Alexander Hernandez. Det här var en match som jag såg fram emot, för jag tycker att Drew Dober i vissa instanser kan nog till och med vara lite underskattad fighter. Ja. Men ändå en kille som verkligen kan släcka folk till höger och vänster.
En doldis liksom.
Ja, så och det gjorde han ju.
Ja, många känner inte till han, men han är väldigt, väldigt grym eller duktig liksom.
Definitivt en kille att hålla ögonen på om ni inte riktigt, eller om ni inte gjorde det redan.
Nästa match han går, kolla. Ja.
Och nu flyger han in i rankingen. Mm. Alexander Anders var rankad 15. Den platsen kniper nu Drew Dober. Och det var ju en överkörning där också. Han slog ut honom i rond 2. Vad tyckte du om matchen i sig?
Bra match. Dober, vad säger vi? Zero Fs given.
Ja.
Bara fram. Och bara, jag är den som ska vinna. Det var ju det. Där har vi en som är bestämd och har beslut, alltså en beslutsamhet att så här, jag är här för att vinna ikväll. Och hela den energin speglade sig i matchen.
Mm.
Att, hur säger vi, han var en vinnare. Från gången gick till att matchen tog slut så visste han vad han ville. Och att han inte, alltså noll respekt för Hernandez.
Ja.
Så, ja, det var ju lite det vi hade pratat om innan också när vi surrade om den matchen. Att Dober kommer, säger vi, folk underskattar han. Och att han kliver bara fram. Han bryr sig inte liksom. Och han lägger en säger vi, ett tempo som många inte pallar.
Mm.
Det är ju det att han hela tiden är i ditt ansikte. Fram, 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 fram.
Jag gillar honom. Han har stuckit ut för mig redan från scratch. Så lite som du säger, det är en dålig. Men han är också den här som han raddar upp några vinster, sen åker han på en förlust. Mm. Så får han liksom backa ett steg. Och eftersom att han inte är rankad, då blir det hela den här kampen om att bli rankad. Och det säger ju så otroligt mycket om den viktklassen också. Alltså lättvikt. Det är, som jag sagt flera gånger, det är som att det finns en ranking utanför rankingen. Så att det är en sån talangpool där.
Men han byggs liksom. Han formas och blir bara bättre för varje match. Och jag tycker att man ska hålla ögonen på honom. Liksom. Och de här förlusterna är ju som allas förluster. Folk liksom lär sig utav dem.
Mm.
Och jag tror att han blir bara bättre utav dem. Och det är bra. Gå 3-4 matcher, vinn. Sen kanske du åker på en förlust. Ja, femte matchen blir du ännu bättre.
Definitivt. Det ska bli otroligt spännande att se vad som händer med honom nu. Vad han får för möjligheter och vem det är han kommer att få möta efter det här.
Mm.
För det är en, som sagt, väldigt, väldigt underhållande fighter. Jag såg honom live på UFC 214 när jag var i Anaheim. Det var ju samma gala som DC Jones. Då mötte han Josh Berkman och knockade honom.
Josh
väldigt,
Berkman,
väldigt snabbt.
Han var jättebra en gång i tiden.
Jag vet.
Kommer du ihåg det?
Det är galet när det där vänder. Ja. Det är så sjukt. Hur det helt plötsligt förändras.
It's the fight game.
Ja, verkligen. Vi ska gå igenom en match till, för jag tyckte den var bra.
Mm.
Thiago Moises mot Michael Johnson. Det var ju första matchen.
Ja, den har inte jag sett.
Har du missat den?
Jag missade den.
Ah,
men Johnson vann, vet jag.
Nej.
Nej, va? Nej.
Han ägde i rond 1.
Ja.
verkligen, såg jättebra ut. Och då säger Moises ringhörna då, typ, du måste ta ner den. Så han går på nedtagningsförsök, missar det första, får det andra, fångar han in heel hook, 25 sekunder in på rond två, klappar Michael Johnson.
Ja, då är det kanske dags att chilla ner nu, tycker jag, för Michael Johnson.
Ja, det är, men det är det. Det är lite så här oflax för honom. Som sagt, han ägde rond ett, han såg skitbra ut, men sen i rond två, boom.
Men Moises, det har väl alltid varit också att det är alltså grapplingen som har varit hans kryptonit och...
Jag tror det. Han, till skillnad mot Anthony Smith, har ju inte ett lejonhjärta, utan Michael Johnson är en sån som också är känd för att faktiskt, han ger upp. Mm. Till slut ger han upp. Han kan vara otroligt bra, men när saker och ting börjar gå emot honom, då ger han upp. Då pallar han inte. Men här, han vart fångad. Alltså, det gjorde ont när han åkte på den subben.
Klappade den i tid, eller...
Ah, han gick på den en gång, fick den inte riktigt, så var det andra varvet. Då satt och började han skrika och klappa direkt.
Han skriker ju inte ett bra tecken.
Nej, men det är sant. Det märktes ju att han bara så,
Vi hoppas att korsbanden är intakta.
Nej, men verkligen. Vi ska flyga vidare till galan som gick i lördags. Fem stycken matcher på huvudkortet för UFC Fight Night, och det var Alistair Overeem och Walt Harris som stod för just huvudmatchen på det kortet. Majoriteten av matcherna på huvudkortet gick tiden ut, förutom då Walt Harris och Alistair Overeem. Tragiskt allting som Walt Harris har varit med om, ifall det är någon som inte vet, och så blev hans styvdotter kidnappad för x antal månader sedan. När de väl hittade henne så var hon mördad. Så jättetragiskt, och allting som hela den familjen har behövt gå igenom måste vara ett helvete, bokstavligen. Men Walt Harris verkar ha funnit någon form av energi i det här, någon form av motivation för att ändå då ta sig tillbaka, vilket man såklart till slut alltid måste. Och jag tror nog att alla på ett sätt hejade på Walt Harris under den här matchen. Nu blev den av, de skulle ha mötts några månader tillbaka, men det här var dagen som de fick fightas. Vad tyckte du om matchen i sig?
Tyckte det var underhållande. Overeem kom upp och säger vi, alltså, jag trodde ju Martin, alltså, den skulle avslutas där i, vad var det, 2 minuter in i första ronden, när Walt Harris, alltså, vilken kraft han har. Det är det, det räcker med en och så faller folk ihop. Och jag tyckte att ändå Overeem visade, det var ju någon träff där under ground and pounden som satt helt klockrent på hans haka, som, hur säger vi, Overeem brukar somna på dem där. Men nu så hade han sån rutin och liksom var lugn underst, tog sig upp och sen så vände hela matchbilden. Och jag tycker att det var ett tecken på så här, sån rutin som Overeem har, av att också ligga i jobbiga situationer när han är underst och inte bränna ut sig själv och panika, utan liksom, jag tror att det har att göra med att han har hamnat där så många gånger och vet vad som är farligt, och att han ändå ska hålla huvudet kallt och tänka, hur säger vi, logiskt och metodiskt hur han ska ta sig upp. Medans Harris, inte gått match på ett tag, blev lite för vild och säkert är van vid att folk, liksom, matchen är över i det läget och slog sig trött. Och nu fick han lära sig en läxa att nej, pacea dig lite, håll tillbaka lite grann ifall det som händer nu händer, att personen under tar sig upp, gör en sit-out, vänder på hela steken och du ligger under sig plötsligt, och där så dog lungorna på honom. Och Overeem jobbade lugnt på topp, det var det jag gillade också, väldigt lugnt, och visste så, okej, första ronden är snart slut, jag ligger på topp, ligger och jobbar lite ground and pound, rond två. Liksom, han vet att Harris är trött nu. Han har sparat den här headkicken hela matchen liksom, och så kommer den från ingenstans. Och han kör en liten, han sparkar en insida lowkick innan, och så tittar han lite snabbt ner med blicken och sen upp i huvudet. Striking rutin, one on one liksom. Och efter det så var det över. Så Overeem, vinst på rutin och hur ser vi? Iskall. Bara iskall. Kul att se, han fyllde tydligen år också. Ja, 40 bast, så
I vår tid av världen, där vi satt, exakt, i vår tidszon, så var det ju officiellt hans 40-årsmorgon.
Och det roliga var att såg på, jag tror det var YouTube, UFC släppte en gammal Pride-match när han vinner över Vito Belfort. Och då är han typ 22 bast eller något liksom. Och det är länge sedan.
Två decennier har han varit MMA-proffs. Exakt. Och då har han ju också en annan karriär innan.
Precis, och den bäst dekorerade striken som fightas i UFC fortfarande. Och liksom det är rutinen, tror jag, att han har varit i varenda situation och liksom hjärnan är, säger vi, den har varit där, den vet, okej, nu är jag här igen. Stressa inte upp dig, lugn, hur tar du dig ur situationen liksom? Hur löser du pusslet under den här stressen då du har en Walt Harris som står och släpper bomber på dig, att ändå ha huvudet kallt och vända på det och sen lyckas vinna matchen. Så en stor applåd till Overeem som ändå visade att hakan är mycket, mycket bättre än vad jag trodde. Men han fick det tufft i början. Men så är det, det är en fight liksom.
Det är det, Walt Harris hade 13 vinster när han klev in i den här matchen. Alla 11 stycken utav dem kommer då i den första ronden. Men som du säger, han har nog lärt sig något nu. Och lite det vi diskuterade om innan vi drog om podden. Det här är ju också en veckaklocka för Walt Harris.
Definitivt.
Om vi bara leker med tanken nu, mästerskap och hålla main events där det är 5 ronder. Det gäller att ha konditionen där. Och det var ju tydligt att när han väl hamnade platt på mage, han var helt slut.
Jobbigt att ha en Overeem på det också. En stor. Och man såg att Overeem jobbade lugnt och rutinerat. Liksom, satte ner press med höfterna på honom. Och så här, liksom jobbade inte för galet med slagen heller. Utan liksom jobbade 1, 2, 3 slag. Såg till att hålla position. 1, 2, 3 slag. Och verkligen så här, jag är på topp. Det är fortfarande 2 ronder kvar. Eller 3, vad är det, 4 ronder kvar liksom. Rutin. Men jag tror Harris kommer liksom. Det var ingen, hur säger vi, devastating beatdown han fick. Jag tror han kommer lära sig mycket av den här matchen och för han har trycket. Det såg vi liksom. Och Overeem tyckte det var jobbigt att bli träffad stående utav han.
Ja, det är lite när vi ändå är inne på rutin. Lite mer rutin på Harris, han hade vunnit i den första. Som du säger, lite mer bara is i magen. Inte gå in med liksom, som Trevor Whitman sa till Justin Gaethje, dra av 10%.
Exakt.
Behåll lite energi också för tryck.
Och det är första ronden. Du är på topp. Du behöver inte stressa. Beat him up lite grann liksom. Men nu så lyckades ju Overeem vända. Så det är egentligen Overeem är grym som har det lugnet på att ligga under i elden att lyckas vända på det. Och Harris var lite för ivrig.
Snygg prestation. Imponerande ändå av Alistair Overeem på något sätt att så här kunna återuppfinna sig själv och återuppfinna sin haka.
Ja, faktiskt.
Han har haft kritik för just hakan med. Det är som att han har suttit och mentalt bearbetat sin haka och liksom fått tillbaka
den. Mycket tuggummi.
Ja, verkligen. Nej, galet. Men det har varit bra. Jag tycker det har varit 2-3 härliga event som har rullat nu.
Faktiskt. Kul att det rullar. Det har varit lite mycket. Och hålla koll på liksom alla matcher.
Det blir lite gröt i huvudet när det är så här. Precis. Mycket fighting direkt.
Och jag tycker att det märktes att ena galan var ju en liksom förra helgens lördag där var ju liksom den supergalan. Och sen var de här 2 andra lite inte lika intressanta kanske.
Nej.
Att titta på.
Vad tycker du om din egen prestation?
Jag tycker att jag vann och blev lurad faktiskt. Det här var robbery.
Jag håller med, jag har varit väldigt paff. Och det lustiga var också, när det ska annonsas, så Songa Dong står ju där och typ redo och bara applådera vinsten till Marlon Vera. Sen bara, what? Hey!
Jag vet inte vilken match domarna såg där. Men det är som de säger, never leave it in the hands of the judges. Liksom. Men jag tycker att, om man tittar, jag såg matchen 2 gånger faktiskt, så jag tycker att Vera, han vinner på egentligen i alla moment. Han lägger pressen, han har octagon control, han träffar mest. En bra match, men jag tycker ändå att han var den som liksom borde ha vunnit med, alltså att han hade en edge i alla ronderna.
Jag håller med, och jag är lite kanske kritisk också till den Aguad som Barbosa. Den kanske inte var lika som kontroversiell, men jag trodde väl personligen att Barbosa hade edge på den.
Tycker jag också faktiskt. Hårdast träffar.
Ja.
Och han såg väldigt, väldigt besviken ut också efter domslutet.
Shit, det förstår jag. Det är 2 domslut på rad som inte har gått hans väg.
Var det inte så att han hade... Han bad väl om att se upp sitt UFC-kontrakt för någon månad sedan, kommer du ihåg det?
Ja, han hade gjort det, men sen, jag har liksom inte läst hela intervjun med han, men han hintade väl om att han ville ha fight, han ville ha match.
Okej, och då?
Och då la han press att så här, klipp mig, ta bort mig. Men jag tror nog att han är nog lite på slutet av sin karriär också. Han har fightats väldigt, väldigt länge, det har inte riktigt gått som han vill.
Och så gick han ju ner nu också.
Ja, exakt.
Och jag gillade inte det. Han såg inte som Barbosa brukar se ut ändå. Nej. Jag tycker han såg lite för skinny ut faktiskt. Och jag tror att han tappar mycket power och explosivitet på det. Som kanske han behåller i 70 kilo liksom. Så jag tycker att han ska inte gå ner. Nej. Utan han pressar sig själv för mycket. Och det, han är redan en, hur säger vi, en kille utan 40%.
Ja, verkligen.
Och nej, att se en sån person liksom bli utmärglad, då ser man det direkt på hans typ kindben. Mm. Han är helt insjunken i ansiktet. Liksom, och det ser inte hälsosamt ut.
Nej. Ja. Jag var också lite kritisk till, mm, till viktnedgången, precis för alla de sakerna som du säger. Vi får se vad karriären erbjuder, mm, honom. Jag tror väl att han personligen har väl insett att han inte kommer ta ett bälte i lättvikt.
Oh.
Däremot vet jag inte om han gör i den här nya viktklassen heller. Det är snabbare där nere, det är det. Mm. Hastigheten går upp och det märktes. Aige var snabb.
Exakt.
Jobbade på riktigt bra där.
Snabbhet och, alltså det är fortfarande en viktnedgång han gör som man inte är van vid. Går ner de här extra kilorna. Och då har han ju pressat sig när han har klarat viktklassen innan. Alltså över honom. Och nu ska han pressa sig ännu mer. Och det märks ju på matchdagen att det kanske inte är samma eld som det brukar vara.
Nej. Gadela Angela Hill.
Ja.
Alltså det var nästan som att alla delade domslut hade kunnat gå åt vilket håll som helst.
Ja.
Det är väl lite så jag känner. Jag tycker inte hon såg sjukt bra ut.
Nej, jag är inte imponerad av någon i den här matchen. Nej. Det var en sån här en sleeper liksom, tycker, mm, jag.
Angela Hill var ju närmst avslut. Hon satte ju en bra knockdown där, men sen, mm, lyckades hon inte få tillbaka, mm, det. Men jag vet inte, Gadela såg annorlunda ut på många plan. Hennes fysik var inte som den brukar vara. Hon, nej, såg ut som att liksom förut har hon varit väldigt så här muskulär, mm. Nu kändes hon nästan lite, ska jag säga, tjock, men lite vattnig.
Lite slätare.
Ja, det var en annan fysik på henne. Och jag vet inte, jag tror att det har såtts för mycket tvivel i hennes huvud efter de här två förlusterna mot, mm, Jendrejczyk. Det känns så. Hon har inte riktigt kunnat bli sig själv igen.
Mm. Jag tror också det kan göra med att vi vet ju inte när de här fick reda på att de hade match heller.
Nej.
Vi har ingen koll. Liksom.
Så är det ju absolut.
Så jag tror, har de haft sina 8 veckors camp, mm, eller har de haft 3 veckors camp? Det är ingen som har gått ut med den infon.
Nej.
Så då är det lite kryptiskt fortfarande.
Men jag tänkte mer, nu byter hon till Mark Henry. Man ser, mm, att nu är det mer liksom, nu är det boxarstilen. Och det finns en för- och en nackdel med att byta ett camp. Jag tycker, mm, definitivt att jag har inga problem med folk som byter camp. Men däremot så tror jag att det kan bli ett problem ifall du blir helt förändrad. För att du får inte heller ta bort,
nej,
det som har gjort dig till den du är. Och så ska du stöpas om helt. Det tror jag är jävligt farligt så sent i karriären som det är för Gadela. Du kan applicera den här boxningen. Men du ska inte bli boxaren Claudia Gadela.
Nej, hon ska ju vara, säger vi, savage. Ja. Det är det. Alltså hon ska ju utnyttja att hon är en explosiv och stark, mm, fighter. Och när hon inte gör det så tappar hon ju det attributet. Liksom. Mm. Och det är ju en dum grej att ta bort.
Vilket jag tyckte syntes i den här matchen. Mm. Jag tyckte inte att det var hon alls. Alltså det som karaktäriserar hennes fightingstil, den var helt borta.
Och det är det som har gjort att hon har kommit till den här nivån.
Ja.
Och så ska, exakt, de ändra när hon är på den nivån. Då borde man, ja, säga, okej, men vad har tagit dig hit? Okej, du kanske ska fortsätta jobba på det du är, mm, bra på. Och bli ännu bättre på det. Och jobba på dina, liksom, säger vi, weak points. Men när du börjar jobba på en helt ny förändring i din stil. Mm. Och som vi ser här, visst du vann. Så nu kanske hon får ett så här, ja, det funkade.
Mm.
Men vi får se. Tuffare motstånd framöver kommer ju liksom i så fall exponera det.
Men det tycker jag man kan se ibland. Man kan se vilket camp vissa fighters kommer ifrån. Och det blir väldigt tydligt. Här, mm, kunde man nästan se att det var en mini Barbosa-hållning som kliver in. Traditionellt Mark Henry-stilen. Nu har i och för sig Barbosa lämnat då. Men, mm, här för mig, han har väl lämnat Mark Henry.
Osäker, ja.
Men man kan känna igen stansen, sättet de rör sig framåt när de är ifrån ett visst camp. Mm. Och det där är... Ja, det kan bli en liten nackdel, för till slut kan man i princip sitta och läsa av fighters bara beroende på vilket camp de är ifrån.
Mm, och det är ju, Mark Henry har ju sin speciella stil, ja, liksom, med sina kombinationer, och han är ju en sån savant, ja, hur säger vi, tekniker. Men sen att fightern ska vara likadan och kunna implementera det du säger till dem i olika fighters till fighters beroende på hur de fightas. Är det en mer IQ-fighter? Absolut. Men är det någon som är mera power, då ska du väl kanske, ja, men vet du vad, jobba på det du gör liksom.
Mm.
Men vi får se, hon utmanade ju Esparza här, eller hur? Efter.
Ja, det var väldigt konstigt för mig, för att hon har ju vunnit över henne det, men jag vill att Esparza är högre rankad.
Ja, och det är väl en enkel match för henne att ta, tänker jag. Att hon vet, ja, ju att hon har vunnit innan och, ja, ja. Inget som intresserar mig faktiskt, ingen match som jag blir hypad över.
Jag ska ta fram rankingen här, ja, lite snabbt bara. För jag kände också att Jag fattar att det är en rankingfråga för henne där, att hon vill ha den av den anledningen. Jag tycker att, som du säger, enkel match, kan kliva upp. Va? Okej. Okay. Ja, det var ju otroligt konstigt. Får ju se hur rankingen förändras då på onsdag, tror jag den brukar ändras. Men Claudia Gadela är sexa och Carla Esparza är sjua, så jag förstår verkligen inte varför hon vill möta henne.
Det betyder enkel då, match, håll en enkel
ja, det betyder då att Nina Ansaroff vill hon inte möta, Joanna Jędrzejczyk vill hon inte möta, Tatiana Suarez är ju ute just nu då. Rose Namajunas är ett frågetecken med tanke på ja, henne vill hon väl inte möta. Sen är det Jessica Andrade. Jättekonstigt, hon jobbar sig alltså åt andra hållet i rankingen. Det var ju, jag trodde att hon kallade ut Carla Esparza för att det var en säker vinst och Esparza låg före henne, men jag hade helt fel. Carla Esparza rankade sju.
Men har de liksom haft några jidder eller något? Att det där
ingen är... aning. Verkligen ingen aning. Jag tror att det var ett delat domslut där med som gick till Gadela, men det är ju en...
Ja, jag tycker det är konstigt. Man vill alltid sikta uppåt liksom.
Ja, jättekonstigt. Mm. Nu förstår jag verkligen inte varför hon... Nina Ansaroff har ju torskat mot. Hon är i alla fall en placering upp. Men jag för mig hörde något om att de skulle väl ha barn, va?
Ingen aning.
Nina Ansaroff och Amanda Nunes. Men ja, saksamma, jättekonstig utkallning av Claudia Gadela. Det är väl nog det enda jag kan säga. Jag tycker det är väldigt underligt att hon kom med den utmaningen. Men, ibland behöver man ta de matcherna som man känner att man behöver.
Exakt.
Var det någon mer match som du känner att du vill ta upp innan vi avrundar de här två galerna?
Ingen jag kommer på.
Nej. Nej, jag är nog lite på samma plan där. Jag tycker att vi har tagit upp de här
veckorna har jag varit mest fascinerad över att se Tyson ska göra comeback och kultboxare, Holyfield och allihopa. Ja. Vi får se vad som händer.
Sjukt. Jag kommer lyfta en match. Miguel Baez. Baeza mot Matt Brown. Mm. Fan, Matt Brown behöver nog lägga handskarna på hyllan däremot. Där har nog en kille som behöver. Han var TKO-ad via slag i rond 2, ganska tidigt i rond 2 också, så var det över. 18 sekunder in på den, så sa det bap, bap, bap. Sen var det klart.
Over. Han har varit med länge nu alltså.
Väldigt länge. Otroligt länge. Matt Brown är ju också från de tidiga liksom Ultimate Fighter-säsongen. Exakt. Har hållit sig in the game otroligt länge.
Alltså jag tycker det är en sån kille som typ passar in i de här bare knuckle-grejerna nu. Lite mera faktiskt. Den tuffheten men att tävla på den här toppnivån mot unga talanger liksom blir rätt svårt som om du inte är i de tyngre viktklasserna. Utan när du är i de här som alltså, är alltså det är mycket. Polerna är djupa.
Ja.
Och då kanske det är dags. Men fortfarande, det är svårt att säga. Det är cash liksom. Det är deras jobb.
Verkligen, det är det folk säger om Overeem också. Att han borde lägga handskarna på hyllan innan den här matchen. Men det är, han har en sjuk lön ifrån UFC.
Exakt, då har inte släppt sen va?
Nej, men han har nog över 500 000. Jag tror han har... han tjänar bizarra pengar. Han fick ett galet kontrakt.
Men speciellt nu med en vinst kan jag tänka mig att man ska kolla vad slutsumman blev liksom.
Verkligen.
Så fick säkert performance of the night, eller?
Jag kommer inte ihåg, Drew Dober vet jag fick. Sen kom jag, det var...
Med tanke på det enda avslutet i princip så kan det ju bli, hur ser vi, kaka på kaka.
Osäker. Drew Dober här för mig fick en performance.
Overeem cashade in bra i alla fall.
Hur som, alltså bonus eller ej, den snubben har inte gått fattig ur den här.
Nej.
Det har han inte gjort. Ja. Det har han definitivt inte gjort. Fick du några frågor?
Jag det ramlade in ett par här i morse.
Kör några frågor.
Okej, Simon Svan. Har det kontroversiella stoppen domarbesluten blivit fler sista året?
Nej, jag tror väl att det är väl mer eller mindre lika mycket typ varje år, va?
Jag kommer ihåg att det var ju väldigt mycket förut när han gamla domaren som bara, if he dies, he dies. Yamasaki. Då var det också alltså att folk lät det gå länge, tyckte de liksom. Men det har alltid varit. Alltså så länge det är den mänskliga faktorn är där i så blir det ju alltid... Kan det bli lite konstigt. Hannes Larsson, om Gilbert Burns kör mot Tyron, vem tror ni vinnaren är? Och vad tror ni händer med den som vinner?
Fan, den där är svår. Jag fick också den frågan.
Mm.
Jag vet inte, alltså... Fan, Tyron Woodley är livsfarlig. Alltså, man kan aldrig räkna ut Woodley. Jag är så här, jag lutar åt Burns på ett sätt, för att han har väldigt mycket medvind just nu, men... Sen är det där jag känner det, alltså räkna ut Tyron Woodley, det ska man aldrig göra.
Exakt. ska man aldrig göra. Men jag tror att ja, den som vinner den är där uppe, topp 5. Ja. Och liksom, kanske är en match till ifrån för god titel, men inte att det är en liksom title contender.
Nej, det behöver det nödvändigtvis inte vara. Men spännande match. Det är ju den som skulle ha varit nu den 23:e då. Det verkar väl som att det blir den 30:e istället. Den galan hänger just nu lite i luften. Och det gör egentligen alla galer. Så vi får avvakta lite.
Ska vi se. Oh, Samir Am, din fråga har vi svarat på. Sen har vi här Nico DLC. Grym podd. Tackar, tackar.
Tack.
Och sen, förstår inte riktigt frågan. Vad tror ni om framtida matcher i lightweight? Givet Khabibs personliga utmaningar.
Ja, syftar jag kanske då på Gaethje-match. Kanske ett returmöte med Conor.
Jag tycker att det är den intressantaste vid klassen just nu. Det finns så mycket matchningar att göra. Så jag tycker att alla matchningar är intressanta att se.
Jo, men det var ju som vi sa innan med rankingsystemet utanför rankingsystemet. Hade till exempel Drew Dober befunnit i tungvikt, då hade han säkert redan fightat som titeln 5 gånger om han inte redan hade tagit den. Nu har vi liksom en kille som är champ material på ett sätt, som inte ens är rankad. Så den divisionen är ju helt galen. Det och finns sen, så mycket talang där att det är sjukt alltså.
Och den här frågan går ihop med Daniel Vaklens här som undrar vilken match vi tycker är mest intressant. Gaethje McGregor eller Gaethje Khabib?
Gaethje Khabib.
Jag tycker också det. Jag ser att McGregor vinner över Gaethje om de möts faktiskt. Rent stilmässigt. Hans avighet kommer vara, säger vi, X-faktorn om han möter Gaethje. Medan Khabib, det blir brottningen vi får se.
Ja.
Och Gaethje har, jag tror att Gaethjes chanser att vinna över Khabib, beroende på hur brottningen är bättre än att vinna över McGregor i striking.
Ja, jag håller med. Styles makes fights. Det blir väldigt tydligt i de här. Jag tror att McGregor vinner över många, men McGregor kommer ha problem med Khabib.
100%.
Det är min tanke där.
Om man inte får in the left hook, vad säger vi? Brottningen kommer vara problemet.
Men han var ju superreaktiv på allt Khabib gjorde. Det märktes ju tydligt. Mm. Och det var ju därför han också åkte ner på backen. Det här fråga till dig då. När han åker på den smällen, ser du den som en clean knockdown som Khabib satte på McGregor eller inte?
Både ja och nej.
Det
är en rumpträff liksom. Du hamnar på rumpan, men du är med. Du ser vad som sker, men du somnar kanske en halv sekund stående. Pop, då hamnar man ändå med, inte så att han är borta liksom. Men det är ju en knockdown. Det är det. Han blev satt på rumpan utav den. En liten flash knockdown kallar man dem för.
Jag tyckte knappt att det var flash. Jag tycker han ser ut att vara med hela tiden. Att någon åker ner med snabbt kommer upp. Jag tycker Gadela till exempel, som verkligen tappar fötterna under marken. Som verkligen boom, alltså du vet, ramlar ordentligt ner. Men absolut, alltså han åker ner.
Microflash, smack.
Jag säger inget emot det liksom. Men jag tror att vissa lyfter den som att det är något mycket mer extremare än vad det var.
Exakt.
Och jag det tror är skillnad också, på knockdowns och knockdowns i min mening i alla fall, så är det.
Och jag tror att möter han Gaethje, så tror jag faktiskt inte att Gaethje ens kommer vilja brottas ändå.
Nej.
Utan han kommer vilja fightas som han gjorde mot Tony liksom. Han märker att det är, håller han tillbaka i sin striking, så är han väldigt duktig där. Men jag tror att Conor har edgen oavsett.
Ja. Men det är ju hans blick, hans timing och
distansmätningen liksom. Och jag tror att han kan få fina träffar på Gaethje som är trots allt väldigt lättläst, fast har mycket, mycket kraft.
Men jag tror även att Dustin Poirier vinner över Gaethje igen också om de möts. Men han vinner inte mot Khabib.
Exakt, och vad har vi för samband mellan han och McGregor, båda i Southpaw också.
Ja.
Så, jag vill ju se alla de här matcherna. Det är ju kul, det är så här. Men jag tycker ändå att Gaethje ska ju möta Khabib nu. Tida Martin, båda har ju bälte.
Ja, de måste mötas.
Conor måste möta någon också om han vill matcha. Och det vet vi inte heller. Han säger att han vill det, men det är dags.
Mm.
Att i alla fall ha någonting in the books liksom.
Ja, de diskuterar ju honom mot Masvidal också.
Ja, det vore kul.
Ja,
definitivt. Då har vi en superfight helt plötsligt.
Uff. Oj, 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 vad den skulle generera. Ja. Herregud alltså.
Fast det är tråkigt om de inte kan ha den framför publik.
Ja.
De får köra den på Fight Island med båtar runt omkring med en massa.
Nej, och det är alltså jag tror att det här med publik, det kommer nog inte ske under 2020. Jag tror inte det.
Det blir svårt.
Jag tror inte det.
Jag kommer ihåg att det fanns ju en gammal organisation, Bodag, där Masvidal fightades förut, och de körde ju fighting på the beach. Och då var det ju kul att se att folk i badbrallor och bikini stod och kollade runt omkring liksom, som film. Så Fight Island har i princip funnits, för att då var de, fast då var de i Panama eller Costa Rica, tror jag. Costa Rica var de och körde de här Bodag Fight League, eller vad heter
det? Jag har sett
fight.
Några Bodag-galer, men inte när de var på
Vi strand. Hade ju några svenskar som fightades där
Resa också. Var i Bodag.
Ja, och så Piotr, jag har svårt för hans efternamn här, från Hilti, fightades där också. Sen har jag svårt att komma på vem mer just nu. Men om inte Diego också gick där, för mig. Kjell Sonnen började där. Masvidal körde där, så det är en lite sån här doldis som han, Mark Cuban, hade. Det var ju han som ägde.
Var det Mark
galan.
Cuban som hade?
Det var hans egna gala, Bodag Fight.
Oj.
Någon gång på 00-talet var det här. Sen vet jag inte faktiskt varför de lade ner.
Nej.
Men de körde internationellt. Men just det här att de hade en av de här tävlingarna på en beach liksom. Det kan ni säkert YouTube och kolla fram. Bodag Fight.
Ja, jag fick en handduk, en Bodog-handduk av Reza. Han hade varit där. Coolt. Vi jobbade ihop som PT då, på den tiden. Kom han hem, så hade han en handduk. Han bara, jag tog med den här till dig.
Bara, men, en, vad säger vi, samlargrej då?
Ja, nej, coolt. Galet. Men nu får vi se. Vi har ju ingen direkt ny gala att ta upp. Nu vet vi ju inte när nästa gala blir. Det hänger lite i luften, som jag sa i början av podden just nu. Så det är fortfarande inte helt klart hur det blir med framtida event.
Nej.
De hade ju datum på UFC 259 i lördags. Nu har de inget datum. Så
jag hade en till fråga, tror jag.
Ja,
som jag missat. Freja MMA undrar, would you prefer that UFC has empty shows in an arena or just a simple warehouse? Jag tror att han vill om det ska vara en arena eller det bara köra på Apex i princip.
Det spelar ingen roll för mig. Alltså om det är en arena eller nej, det spelar verkligen ingen roll.
Jag tror de bara behöver ett utrymme att kunna bygga upp buren egentligen. Det är det.
Ja.
Har du ingen publik, så varför ska du då behöva hyra en arena? Då kan du ju köra
Det är jätteonödigt.
Överallt i princip.
Ja, men det är därför alltså det är så här, det är en kostnadsfråga att befinna sig i en arena. De måste ju betala hyra. Om de kan vara på Apex, då betalar de ju ingenting. Nej. Det är ju deras, de äger det. Det står redan där, den summan de behöver betala, betalar de redan.
Buren är där, behövs inte liksom monteras upp. Kameror är redan installerade. Så det är mycket, säger vi, mycket smidigare för dem rent logistiskt också att hålla galan där. Och det är väl bara att guvernören ska godkänna.
Det är det det handlar om. De håller ju tummarna för nu. Om jag fattade det rätt så skulle de i alla fall få börja åka in och jobba nu. Att UFC skulle kunna hålla sina möten. Och de kommer ju testas då konstant, tydligen verkar det som också då. Men att de kommer kunna befinna sig på kontoret och sitta och liksom verkligen arbeta ihop. Som sagt, det är fortfarande, även fast det har gått tre galer, så är det en liten oviss framtid. Vi vet inte när allting kommer att kunna rulla till 100%, men jag tror att om de godkänner det här nu av guvernören, att liksom ni får vara här, då kommer vi se majoriteten av galerna hållas i Apex, och så kommer vi se blandat med internationella fighter på Fight Island.
Men jag hoppas
verkligen.
Att vi kan göra hålla tummarna och bara hålla utkik att saker händer.
Ja.
Och att vi får se mer fighting. Kanske inte tre galor på en vecka, men
nej,
två.
Men det kommer nog bli så. Jag tror ändå att hur den är, de måste rulla i kapp schemat liksom.
Och nu när de tar paus, eller att det blir paus igen, så kommer de vara ännu mera, säger vi, kan bli ännu intensivare. Att det är flera veckor i rad de kör.
För jag har för mig, alltså nu minns jag inte schemat exakt i huvudet, men jag har för mig att de hade, det var typ gala varje vecka förutom en helg per månad typ.
Ja.
Så jag menar, för varje månad de är borta, och nu har de visst gått i kapp tre stycken event, såklart, men egentligen har de ju bara rullat i kapp ett event. Ja. Om vi tänker för att det gick på lördagen och så hade de en på onsdag.
Exakt.
Så de kommer behöva tajta ihop schemat, de kommer behöva producera event så det skriker om det. Så det kan bli att vi har både Fight Island på fredag och en Apex på lördag, det är inte omöjligt att de behöver rulla i kapp så. För sommaren har ett tajt schema också, där de har galor varje helg i princip. Det brukar ju vara så ungefär under juni, juli, så är det så bara galet.
Alltså, jag hoppas bara att de får igenom Fight Island, så vi kan se liksom matcher som är, ser vi, att de inte är de här, att de bara, okay, vi matchar de här för att de bor i USA, utan att det är matcher som följer rankingen och som är intressanta, att det är folk från hela världen som fightas.
Verkligen.
Och det är det som, säger vi, det är världens högsta liga, då ska hela världen vara representerad, inte bara ett land som det har varit nu.
Nej, men till 100%. Nu får vi bara avvakta och se. Vi får vänta.
Hålla tummarna. Pray to the MMA gods.
Ja, kanske kommer information bara om närmsta dagarna. Mm. Så har vi det där. Är det någonting mer som du känner att vi ska ta upp innan vi avrundar?
Vi hoppas och håller tummarna bara. Det är allt vi gör.
Det gör vi. Och ni vet vad ni ska göra. Sprid ordet om MMA-podden. Yes. Dela, tagga mig och
Sprid.
Precis, tagga mig och Sebba. Hoppa gärna in på min Insta också. Jag gjorde en liten reaktionsvideo på mig och Mange Sedenblad när vi satt och kommenterade Walt Harris. Den har fått lite roliga reaktioner. Jag garvar själv när jag ser den. Då får ni se in action hur det ser ut när vi sitter i kommentarspåset.
Och har ni missat specialavsnitten?
Ja, lyssna i kapp.
De ligger kvar. Det är exakt. Bara att lyssna i kapp så lär ni känna fighters lite djupare. Speciellt de här svenska fightersna som behöver lite mer exponering. Mm.
Helt rätt. In och lyssna. Tagga, dela. Om ni lyssnar på podden när ni kan rata den, gör det. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar på något avsnitt utav MMA-podden. Lämna en recension om det går. Följ oss på Insta, @paulelvaje.
Zabzaba.
Där har ni det. Kära vänner, tack för den här gången. Peace. Vi hörs och ses nästa vecka. Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.